Hon lämnade själv det överraskande beskedet vid partiets kongress i Oslo igår kväll. Men hon stannar kvar som statsminister. Gro Harlem Brundtland lämnar partiledarposten av personliga skäl. Hennes yngste son dog för drygt
en. Medlem i Warszawapakten, Rumänien, deltar inte i ockupationen utan tar avstånd från den. I åtminstone ett par av de länder som tågat in i Tjeckoslovakien finns det betydande skikt inom partiet som vill att handlägga den här frågan på ett annat sätt. Inmarschen kommer att kasta sin skugga över det världskommunistiska toppmötet i Moskva i november, om det nu ens blir av. Och det kommer att markera ytterligare den splittring som trädde i dagen på det förberedande världskommunistiska mötet i Budapest i vintras. Med säkerhet kommer också de inre spänningarna i de ockuperande länderna att öka. Några reaktioner i Östeuropa har noterats under dagen. Olle Söderlund refererar.
Jugoslavien och Rumänien, de två öststater som tidigare stött Dubček-regeringen i Prag, reagerar mycket häftigt på invasionen av Tjeckoslovakien. President Tito i Belgrad fördömde i ett uttalande idag aktionen. Ett socialistiskt lands självständighet har kränkts och trampats ner och ett allvarligt slag har utdelats mot de socialistiska och framstegsvänliga krafterna i världen, sa Tito, som vidare manade alla jugoslaver till lugn och varnade för demonstrationer. Såna kan leda till olika slag av provokationer, sa han. Också den rumänske presidenten och partiledaren Ceausescu fördömer interventionen i Tjeckoslovakien. Den är ett stort misstag, en fara för freden och för världssocialismen, förklarade Ceausescu inför 10 000 personer som mött upp i en sympatidemonstration för Tjeckoslovakien i Bukarest. Han meddelade också att speciella vaktstyrkor har upprättats i Rumänien för att, som han uttryckte det, skydda vårt lands säkerhet och frihet. Från de länder som står bakom interventionen rapporteras inga reaktioner som avviker från de officiella förklaringarna till ingripandet. Vår ambassadör i Ungern, Torsten Brandell, sammanfattar läget i Budapest idag så här.
Mitt intryck är alltså det att denna händelse som är stor har passerat ganska oförmärkt i Budapest. Och det kan tänkas att det kommer en återverkan imorgon, men just nu så är det föga här idag.
Och från vår ambassad i Warszawa rapporteras att allt är lugnt i staden, men att Warszawaborna har börjat lagra livsmedel. Och det ser man där som ett tecken på oro på en stigande spänning.
Här är en svensk kommentar direkt ifrån Prag. Han heter Janos Weber och är Sveriges Radios medarbetare.
Radiohuset brinner.
Det stämde inte. Däremot har det brunnit på andra platser. Enligt de senaste rapporterna är cirka 25 sårade och ett par döda.
Hur dags upptäckte Prågborna att någonting var på att hända?
De upptäckte det i natt någon gång i 4-tiden. När en del ungdomliga fick tag på bilar och började åka omkring på bilar, tutade och körde och brålade att det var utlänningar i stan. Men det var många som inte trodde utan som öppnade fönstren och skrek att de skulle sluta och bråka på dem.
Vad vet man om den tjeckoslovakiska partiledningens
öde? Man vet om att man har sammankallat centralkommittén till imorgon. Att de ska träffas i Prag. Men man vet inte var, och man vet att hela ledningen sitter i centralkommitténs hus som är omringat. Och de kommer inte ut därifrån. Och man vet inte om de kommer att kunna delta i mötet imorgon.
Hur ser det ut för övrigt i Prag idag?
Allting är öppet. Klockan 12 var en 2-minuters strejk där allt stod still på gatorna, sirenerna tjöt. Men på många företag har de stängt eftersom trafiken är totalt avslaget. All bensin har de tagit alltså. Det finns inga bussar och spårvagnarna går inte heller eftersom flera av dem har krockat.
Vet du på vilket sätt de här ungdomarna skadades? Som du talar om.
Allting var vid skottlossning. De har meddelat att alla 25 sårade är skadade av skott. De har en känsla av att det håller på att bli värre och värre.
På vilket sätt?
Att det börjar bli folksamlingar som har svårt att skingra sig och mer ungdomar som går genom stan med flaggor och skriker och håller på.
Är det någon som försöker skingra folksamlingen?
Nej, det är det inte. Poliserna står och bryr sig inte om att göra någonting.
Klockan är 21.
Pragradion rapporterar att den tjeckoslovakiske presidenten Svoboda har arresterats och att partiledaren Dubček och hans närmaste män sitter i husarrest. Enligt den tjeckoslovakiska nyhetsbyrån CTK har hittills 7 människor dödats i Prag, Bratislava och Kosice. 4 av dem i eldstrider. Omkring 200 personer har skadats. För en av de sårade är tillståndet ytterst allvarligt. Även en rysk soldat uppges vara svårt skadad, troligen genom en explosion. I östra Prag rasar enligt CTK 2 eldsvådor. Ett hus uppges ha antänts av en brinnande stridsvagn. I många huvudstäder runt om i världen, även i Stockholm, förekommer ikväll demonstrationer mot den ryska invasionen i Tjeckoslovakien, och ett flertal länder har vädjat till FNs säkerhetsråd att inkalla ett extra möte. Rådet sammanträder troligen ikväll, rapporterar Reuters. President Johnson och FNs generalsekreterare Tant har fördömt den ryska aktionen, och U Tant har beslutat att inställa sitt 3-dagars besök i Tjeckoslovakien.
Torsdagen den 22 augusti 1968 klockan 7 på morgonen.
Vid säkerhetsrådets sammanträde i natt fördömde västmakterna Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien och krävde att de ryska trupperna omedelbart ska dras tillbaka. Den amerikanska FN-ambassadören George Ball anklagade Sovjetunionen för, som han sa, grovt förräderi. Han utmålade den ryska ledningen som nervös och uttröttad och förklarade att den försöker bevara en sorts kommunism som George Ball beskrev som en slags svampbildning som kommer att förintas i solsken. Då rådet inledde sitt sammanträde i natt försökte den sovjetiska ambassadören Malik förgäves förhindra att interventionen i Tjeckoslovakien överhuvudtaget togs upp till debatt. Interventionen är en inre tjeckoslovakisk angelägenhet, ansåg Malik, och hävdade att trupperna hade ryckt in i landet på den tjeckoslovakiska regeringens egen begäran. Säkerhetsrådet avbröt sin debatt strax efter klockan 4 svensk tid. Sammanträdet återupptas igen klockan 15.30. Generalsekreterare U Thant beklagar invasionen och manar Sovjetunionen och dess bundsförvanter att vinnlägga sig om yttersta återhållsamhet i förbindelserna med Tjeckoslovakiens folk och regering. Den ryska aktionen betecknas av U Thant som ett brott mot FN-stadgan och ett allvarligt avbräck i strävandena mot en avspänning mellan öst och väst. Tjeckoslovakiens regering krävde i ett uttalande igår kväll ett omedelbart slut på den illegala ockupationen av landet och förbehöll sig rätten att vidta, som det hette, alla nödvändiga åtgärder om kravet inte uppfylls omedelbart. Samtidigt protesterade den tjeckoslovakiska FN-ambassadören i säkerhetsrådet officiellt mot närvaron av ryska trupper i landet. Den tjeckoslovakiske presidenten Svoboda framträdde igår kväll i Pragradion och avlivade därmed alla rykten om att han skulle ha arresterats. Svoboda upprepade uttalandena om att de främmande styrkorna befinner sig i landet utan de tjeckoslovakiska ledarnas medgivande, och han krävde att styrkorna skulle dras tillbaka så snart som möjligt. Demonstrationer mot ockupationsstyrkorna har förekommit under natten i Prag, och omkring midnatt dödades 7 människor av en rysk stridsvagn. Ett 20-tal demonstranter hade satt sig på gatan utanför radiohuset i Prag för att hejda stridsvagnarna. En av vagnarna stannade inte och minst 7 människor krossades till döds. I övrigt tycks natten ha varit relativt lugn i Prag, även om sporadisk skottlossning hördes från ett par håll strax före midnatt. Staden var stundtals kraftigt upplyst av spårljus som korsade varandra över himlen. Mycket få människor syntes ute på gatorna sedan ockupationsmakterna hade utfärdat utegångsförbud, och den enda trafiken bestod av militärfordon och ambulanser.
Det meddelas också från AP att omkring 20 000 demonstranter samlades idag på Prags största torg, Wenzelsplatzen, och hötte med knytnävarna åt de ryska soldaterna och skrek: ryska mördare, res hem. Tjeckoslovakerna, 20 000 till antalet, fyllde hela torget. Man krävde också sin frihet för partichefen Alexander Dubček, som har bortförts till okänd ort. Han har arresterats tillsammans med flera av de övriga ledarna i den progressiva falangen i det tjeckoslovakiska kommunistpartiet. Ockupationstrupperna har med anledning av den senaste demonstrationen spärrat av alla broar över floden Moldau som delar Prag i två delar. AP berättar också att skottlossning kunde höras från torget, men det var omöjligt att säga om några dödsoffer krävdes där. Två ultimatum har annonserats och meddelats idag. Ett är ett tjeckoslovakiskt ultimatum och det kommer från den extraordinarie partikongressen som i stympat skick sammanträder i Prag. Det heter från denna extraordinära partikongress att man kräver att de ockuperande Warszawapaktsländerna omedelbart drar tillbaka sina trupper och att den häktade tjeckoslovakiska regerings- och regeringsrepresentanterna och partiledarna omedelbart friges. Och om icke detta uppfylls så säger man ifrån den nu i hast sammankallade partikongressen, om kraven inte uppfylls ska partiet utlysa generalstrejk från klockan 12 i morgon. Ryssarna har omedelbart svarat på detta ultimatum med en egen hotelse och ett eget ultimatum. AFP rapporterar. De ryska ockupationsmyndigheterna har givit den tjeckoslovakiske partiledaren Alexander Dubček order om att framträda och hylla ockupationstrupperna som Tjeckoslovakiens befriare. Detta meddelar Pragradion idag.
FNs säkerhetsråd har fortsatt sina överläggningar om Tjeckoslovakien i eftermiddag. Vi har kontakt med vår korrespondent i New York. Vad har hänt i rådet i eftermiddag, Arne Thorén?
Ja, man har hållit ett sammanträde som man avbröt för bara några få minuter sedan och man beslöt då att man skulle samlas igen klockan 5 lokal tid, det vill säga klockan 22 svensk tid. En av de första talarna i rådet var Danmark som presenterade ett resolutionsförslag bakom vilket det stod 7 av de 15 rådsmedlemmarna. De 7 var USA, England, Frankrike, Kanada, danskarna och så Paraguay och Brasilien.
Och vad står i det resolutionsförslaget?
Ja, det är ett förslag som går ut på ett klart fördömande av den sovjetryska invasionen i Tjeckoslovakien och samtidigt en maning till Moskva att dra tillbaka såväl de ryska som de övriga östeuropeiska trupperna och samtidigt är det en maning till alla FNs medlemmar att utnyttja de diplomatiska medel som finns för att man skulle få Moskva att följa en sån resolution.
Sovjet kommer att lägga in veto mot den resolutionen, det vet vi. Vilket stöd kan det få i säkerhetsrådet?
Ja, den ryska nejrösten är ju alltså automatiskt veto i och med att de är permanenta medlemmar. Och vi vet alltså också att förslaget har 7 ja-röster, de 7 stater som presenterade det. Dessutom i debatten kom det fram att Kina, nationalistkina och Etiopien båda kommer att rösta ja, det vill säga man är därmed uppe i nej, i 9 ja-röster, det antal som behövs för en enkel majoritet. Sen Ungern kommer givetvis att rösta med Sovjet och det blir de 2 absoluta nej-rösterna. Och sen återstår frågan om hur de övriga 4 kommer att rösta, det är Algeriet, Senegal, Indien och Pakistan. Där är samtal som man har haft med olika delegater idag i FN-kvarteret ger inte något svar på frågan. Möjligen skulle Indien kunna rösta ja. Senegal vet man ingenting om, de har inte överhuvudtaget yttrat sig och det troligaste är väl att alla 4 kommer att avstå.
Tack för det, Arne Thorén. Så till händelseutvecklingen i Moskva. Dubček-falangen, en högerextremistisk minoritet, organiserade försök att på nytt etablera socialdemokratin. Ja, det är några av de skäl som Sovjetunionen idag anger för sin inmarsch i Tjeckoslovakien. Till Moskva och Kåre Nyblom.
Sovjet medger idag att deras ockupationstrupper i Tjeckoslovakien stöter på motstånd. I ett tillkännagivande från den statliga sovjetiska telegrambyrån TASS sägs att de ryska trupperna förlorat 4 pansarvagnar som bränt sönder. Och av kommuniken kan man också utläsa att motståndsmän saboterar teleförbindelser och transporter för invasionsarmén. Och det går att förstå att de hemliga tjeckoslovakiska radiostationerna ännu inte tystats. I den sovjetiska propagandan idag beskrivs motståndsmännen som kontrarevolutionära element som särskilt i Prag försöker sätta igång farliga aktioner. Men med en enastående förskönande omskrivning beskrivs situationen i det ockuperade Tjeckoslovakien idag som praktiskt taget normal. Den sovjetiska allmänheten, traditionellt illa informerad, har inte heller idag fått veta att deras soldater krossar människoliv i Tjeckoslovakien. Ett reportage från en truppavdelning i kvällens nummer av regeringstidningen i Svestia har rubriken Broderlig hjälp. I samma tidning ges en del av ursäkten för ockupationen av Tjeckoslovakien. En ny socialdemokratisk organisation hör till de enligt sovjetisk språkbruk kontrarevolutionära. Den sovjetiska parti- och statsledningen har hittills hållit sig osynlig sedan överfallet började. Inget tillkännagivande har kommit från Kreml. I ryska propagandamedia ges inga militära strategiska förklaringar till ingripandet som ändå förmodas vara huvudskälet till blixtmarschen mot Prag. Och de tjeckoslovaker som enligt ryssarna beställt överfallet, de förblir lika namnlösa idag. Men av mycket att döma försöker ryssarna nå en överenskommelse med någon form av marionettregim i Tjeckoslovakien. Man säger idag i en jätteartikel i Pravda att Dubček och hans män var i minoritet vid de sista förhandlingarna med ryssarna före kriget. Artikeln är en katalog av anklagelser mot Dubček och hans män och förklarar i 12 000 ord varför det var nödvändigt att marschera mot Prag. Det gällde försvaret av socialismen. Dubček sägs ha uppmuntrat till kontrarevolution. Han och hans män sägs ha förrått socialismens sak genom att inte hålla läget under kontroll, genom att inte klara av att behålla kommunistpartiets monopolställning. De ryska kommunisterna hävdar i Pravda-artikeln att Dubčeks regim försökt underminera överenskommelser inom Warszawapakten och fördrag med Sovjet. Den tjeckiska ekonomin sägs ha lutat över åt väster och pressfriheten har släppt lös en flod av antikommunism och antisovjetism. Allt uppmuntrat av imperialisterna och då framförallt Västtyskland enligt Pravda. Det är svårt att av artikeln utläsa vad Sovjet vill göra med det nu ockuperade Tjeckoslovakien i framtiden. Det antyds att man varken vill ha Dubček eller Novotny. Tidigare har man sagt att trupperna ska dras bort när säkerheten återställs. Men 12 år efter upproret i Ungern finns fortfarande 4 ryska divisioner kvar där. Kåre Nyblom, Moskva.
Det är på 3 fronter som Sovjetunionen och dess 4 allierade nu för en bitter kamp i Tjeckoslovakien. För det första är det den militära kampen. Den obeväpnade civilbefolkningen bjuder, som vi har hört, fortfarande ett segt passivt motstånd. I hela landet demonstrerar massorna mot invasionsarméerna. Visar det tjeckoslovakiska folket samma uthållighet som igår och idag så kommer ockupationsarméerna att länge än ha problem med att få militär kontroll över landet. Men det är uppenbart att det passiva motståndet, demonstrationerna, buandet, stenkastningen är ett effektivt motståndsmedel bara så länge invasionsstyrkorna inte har order att hänsynslöst öppna eld mot den obeväpnade och oskyddade civilbefolkningen. Det gäller också för Sovjet att få kontroll över massmedia i Tjeckoslovakien och sätta munkavle på alla opinionsbildare som inte böjer sig för eller åtminstone tiger om ockupationen. Därför går den arresteringsvåg över Prag nu, som särskilt drabbar journalister och författare. Flera radiostationer fortsätter att agitera mot invasionsarméerna, även radion i Prag av och till, som måste vara ett av de viktigaste ockupationsobjekten för de utländska soldaterna. Också på den fronten har invasionsmakterna att emotse en långvarig kamp innan Tjeckoslovakien tiger. Slutligen den politiska kampen där Sovjet nu gör intensiva ansträngningar att ersätta den lagliga regeringen och partiledningen med egna lydfurstar och att få de administrativa organ som står till statens och partiets förfogande att acceptera ett nytt ledarskap. Den reformvänliga falangen är genom arresteringarna av alla ledande män kring Alexander Dubček, nu senast regeringschefen Oldřich Černík, starkt decimerad. Ändå så har alltså en stympad och i all hast sammankallad partikongress idag antagit ännu ett uttalande där man liksom regeringen igår kräver tillbakadragande av ockupationsstyrkorna. Om kravet inte uppfylls så utlyser partiet ju en generalstrejk imorgon. Även på det politiska planet är det alltså motståndet mot Sovjet och de 4 allierade hårt och uthålligt. De främmande arméernas soldater måste arrestera många fler politiker för att bringa det tjeckoslovakiska kommunistpartiet på knä. Läget är alltså det att Tjeckoslovakien har 3 regeringar nu, eller fragment av 3 regeringar. Den lagliga, starkt handikappad genom arresteringarna, den exilregering som tar form i Jugoslavien och den sovjetvänliga som ryssarna försöker få till stånd. Där bygger de på den kärna av gammalkommunister som hela tiden suttit i centralkommittén och som skulle ha röstats ut ur kommittén vid partikongressen i september. Och vilka är då de kvisslingar som nämns i det sammanhanget, Rolf Söderberg?
Den politiker som nämnts och som av den fria Pragradion kallas förrädare är främst Vasil Bilak. Han efterträdde Dubček som chef för det slovakiska kommunistpartiet i början av det här året. Han har ansetts vara Dubčeks främste rival och tycks vara ryssarnas toppnamn. De båda övriga är Alois Indra och Drahomir Kolder. Indra var kommunikationsminister under Novotnys dagar och Kolder räknades till en av de stora kring den avgångne presidenten. Samtliga dessa tre invaldes i år i kommunistiska centralkommitténs presidium och de har lett ropen på att man skulle ta det måttligt med demokratiseringen. Man kan kanske säga att de varit de starka männen i en halvkonservativ flygel. Men ryssarna vill också ha en ny regering. Enligt den fria Pragradion har de gått så långt att man tillställt de ministrar som ännu är på fri fot ett ultimatum att bilda en ny regering där Dubček-anhängarna utesluts. Om man inte går med på det ska ockupationsmakterna själva bilda en quislingregim. Ryssarna har också lämnat förslag på lämpliga regeringsmedlemmar. Namnen Indra och Bilak återkommer. Vidare nämns general Ritir och den förre premiärministern Josef Lenat. När Dubček i år seglade upp som partiledare spekulerades det en hel del om huruvida Lenat skulle få stå kvar på sin post. Lenat, som kallats Tjeckoslovakiens Kosygin, ansågs dock inte nog progressiv och han ersattes av Černík, en man som nu förts bort från scenen av ockupanterna. Samtliga de män som ryssarna nu dragit upp får räknas som relativt konservativa, både vad det gäller deras politiska och ekonomiska tänkande. Vad gammelkommunisterna främst vänt sig mot är den yttrandefrihet som Dubček infört samt de ekonomiska reformerna.
Vi har kontakt med vår utsände i Wien, Magnus Faxén. Du har varit nere vid, vid gränsen mellan Österrike och Slovakien idag men inte kunnat komma över den avspärrade gränsen. Hur är läget vid gränsen?
Ja, jag har varit vid två olika gränspassager och det som gör att jag inte har kunnat komma in är det faktum att det står vad jag har för yrke i mitt pass. Andra turister som kallas för vad som helst annars kommer som regel in. Nu är det ju mycket få turister som reser den här vägen. Huvuddelen är polacker som har varit nere på Balkan under sin semester.
Vilken bild av läget i Slovakien får man från gränsen?
Ja, vid själva gränsen är det lugnt måste man säga. Det är klart att det står en mängd nyfikna på den österrikiska sidan och ser över gränsbommarna. Och idag på eftermiddagen så sänkte de tjeckoslovakiska gränsvakterna den tjeckoslovakiska flaggan på halv stång för att demonstrera mot den Warszawapaktstaternas invasion i landet.
Går det mycket rykten?
Ja, det går mycket rykten naturligtvis. Framförallt om vad som har hänt under de demonstrationer som har utspelats både i Bratislava och i Prag. Och det är klart nu några utav dessa rykten har naturligtvis kunnat bekräftas. Det gäller framförallt det offer som har krävts i Prag i samband med demonstrationerna igår. Då flera personer har kört över utav sovjetryska stridsvagnar som inte stannade när ungdomarna satt på gatan för att försöka hindra dessa stridsvagnar. Och i Bratislava så har uppges det att två ungdomar skulle ha avrättats bokstavligen inför en exekutionspluton. Det är däremot rykte som inte har kunnat bekräftas. Men vad som nu har hänt är ju att Pragradion har lämnat ett meddelande som om det är sant måste ställa hela den här krisen i ett helt annat läge. Det måste vara i så fall en vändning som är på gång. Pragradion säger nämligen att Warszawapaktens överkommando har
skickat ut en order som är uppdelad på 6 punkter. Och jag ska citera de här 6 punkterna. För det första har Warszawapaktens överkommando givit order till alla Warszawapaktstyrkorna i Tjeckoslovakien nu att lämna större städer och samhällen. För det andra ska de ansvariga militära ledarna inom Warszawapaktstyrkorna i Tjeckoslovakien låta de politiska och administrativa ledarna gå fria. För det tredje har Warszawapaktstyrkorna, alltså ockupanterna, fått order om att icke avväpna den tjeckoslovakiska armén. För det fjärde har de fått order om att lämna de tjeckoslovakiska kasernerna. För det femte att de icke får ingripa mot normal trafik på vägarna i Tjeckoslovakien. Och för det sjätte att bankväsendet ska komma igång så snart som möjligt. Detta riktigt så ställer det som sagt hela denna kris i en ny vändning. Men om bekräftelse på att det här är riktigt har jag inte.
Nu har ju Pragradion stått i den psykologiska krigföringens tjänst ända sedan invasionen. Igår förmedlade man den oriktiga uppgiften att den sovjetiska regeringschefen Kosygin avgått. Om det är så att Warszawapaktstyrkorna utan att ha mött väpnat motstånd kapitulerar och avlyser sitt invasionsförsök, så är ju detta en nästan otrolig bedrift av det tjeckoslovakiska folket. Vilken tilltro sätter man tills vidare i Wien till den här uppgiften?
Ja, jag kan inte svara på den frågan, för att jag kommer som sagt direkt ifrån gränsen och nyheten spreds här strax ungefär 20 minuter över 6. Så någon kommentar till det finns inte. Den sprids för närvarande på samma sätt som jag nu bidrar till att sprida den. Men nu hör det till saken att samtidigt som Pragradion, den fria Pragradion, läste upp detta meddelande, så talade de också om att 10 minuter före 6 så kom sovjetryska militärer in i radiohuset, och de förklarade att vad som nu kom därefter inte skulle tillmätas någon betydelse, utan när den fria Pragradion skulle återkomma så skulle det vara från någon annan plats. Allt det här är ju mycket motsägelsefullt och jag kan inte dra några som helst konklusioner av det. Jag vill ändå bara föra det vidare.
Fem över natten. Det var nyheten.
Gasen är på gatan för att hindra stridsvagnarna som har kommit fram. Jag ryssar att jag hörde bara över dem och 7 stycken dog på en gång. Och de andra lär inte ha levat länge till. Där var det också stridsvagnar som backade in i folkmängden. Och det sköt alltså med kanoner. Och det var väl kanske 20-25 döda utanför där och väldigt mycket skadade. Det är väldigt svårt att få några alldeles exakta informationer, men det var rena kriget där uppe. De ryssarna körde över, det byggdes barrikader alltså, och ryssarna körde över dem med stridsvagnar. Och när allt det där var över så var som det brukade, mina barrikaderna stod i brand, vad som fanns kvar att tala om. Då spreds striderna också längs Wenceslas. Och där så satte ryssarna igång med att skjuta med kanoner. Och de sköt med kanoner på nationalmotståndet, alltså upp längs hela Wenceslas. Och hela fasaden på nationalmuseet som ligger alltså i ändan av Wenceslasplatsen. Hela den fasaden alltså är sönderhackad av kanonskott och fönsterrutorna inskjutna. Det är alltså hål i väggarna.
Och från Wien, som får fler och tillförlitligare rapporter än andra europeiska huvudstäder om vad som händer i det från omvärlden allt mer avskurna Tjeckoslovakien, rapporterar Magnus Faxén.
Det tjeckoslovakiska folket gör passivt motstånd mot ockupationsarméerna. Men den tjeckoslovakiska armén har följt orden om att inte ta upp striden. De rapporter som kan avlyssnas per radio här i Österrike och de uppgifter som resenärerna ger är samstämmiga på den punkten. I Prag demonstrerar man, och idag på förmiddagen har till och med enskilda pragbor skjutit från sina fönster mot sovjetsoldaterna som svarar med långa salvor från sina kulsprutepistoler.
fredagen den 23 augusti 1968.
Här är nyhetsredaktionen med ett extra eko.
Sovjettrupp ockuperar Prags telefonstation. Vi fick ett samtal med vår utsände minuterna innan telefonförbindelserna bröts. Svenska försvaret drar in permissioner över veckohelgen. President Svoboda förhandlar med trojkan i Kreml. Först i vårt extra eko, de senaste telegrammen.
Tjeckoslovakiens president Svoboda kom på middagen till Moskva för att förhandla med de ryska ledarna. Korrespondenter från väst fick inte tillträde till flygplatsen utanför Moskva när Svoboda anlände. Det tjeckoslovakiska kommunistpartiets centralkommitté har uttalat sig för en neutralisering av Tjeckoslovakien, rapporterar den fria Pragradion. Radion citerar ett uttalande av centralkommitténs tillförordnade chef, Vanjek Silhan, enligt vilken president Svoboda ska förelägga sovjetledarna neutraliseringsförslaget under besöket i Moskva. Den tjeckoslovakiska utrikesministern Hayek reste på middagen från Wien till New York via Bryssel för att föra sitt lands talan inför FNs säkerhetsråd. Den fria Pragradion meddelar att Czesław Cisar, ordförande i det tjeckoslovakiska nationalrådet, har flytt ur den sovjetiska fångenskapen och gått under jorden. Gatorna i Prag låg vid middagstid öde sedan stadens 1 miljon invånare gick i generalstrejk som protest mot den sovjetledda invasionen. Klockan 12 ekade sirener och bilhorn runt om i Prag för att påminna om den timslånga strejken. Genom radio och affischer manades befolkningen att lämna ockupanterna ensamma på gatorna. Prags centrala telefonstation har nu ockuperats av ryska trupper och alla telefonförbindelser med utlandet är avbrutna, meddelar den fria Pragradion. Försvarsminister Sven Andersson omtalade efter försvarsrådets extra sammanträde att begränsade beredskapshöjande åtgärder ska vidtas. Bland annat kommer vissa förband att hållas i beredskap under veckoslutet. En del värnpliktiga får sina permissioner indragna. Vi följer utvecklingen med stor vaksamhet, tillade försvarsminister Andersson. En studiedelegation från LO som skulle ha åkt till Sovjetunionen i september kommer troligen att lämna återbud. LOs styrelse ska på måndag ta ställning till förslaget.
Vissa svenska förband kommer att hållas i beredskap under den kommande veckohelgen. Det beslöts efter ett sammanträde med försvarsrådet idag. Rådet består av totalförsvarets högsta chefer och en stor del av regeringens medlemmar.
Ja, försvarsminister Sven Andersson, hur bedömde försvarsrådet läget?
Vi bedömde läget så att det här är ju en kris som är begränsad inom Warszawapaktens område och att någon tendens till spridning utanför Warszawapaktens område inte nu föreligger. NATO har ju visat mycket stor återhållsamhet under de här dagarna. Vi bedömer alltså inte, vi kan inte säga att riskerna för en spridning av kriget som skulle kunna komma att beröra Sverige, att de nu föreligger. Men å andra sidan så är det krigshändelser i hjärtat av Europa och det är alltid en allvarlig sak. Och därför så måste ju varje land, även vi, ha en mycket stor vaksamhet, följa det här mycket noga.
Ni har höjt beredskapen över helgen. Är det nödvändigt?
Ja, det är helt enkelt så att vi kan ju inte tömma alla våra kaserner på folk. Vi måste ha vissa förband tillgängliga över lördagen och söndagen. Normalt så åker ju praktiskt taget alla hem.
Hur många förband rör det sig om som ska stanna över helgen?
Ja, jag vill inte säga antalet förband, men det är begränsat. Det berör icke nämnvärt i varje fall den årsklass som ryckte in i juni, utan det är andra förband, skolförband och andra som inte får den permission som de normalt brukar få på lördag och söndag. Det är det hela.
Är det här en engångsåtgärd över den här helgen eller kommer det att fortsätta framöver?
Det beror ju på hur krisen utvecklas.
Men ni bedömer i alla fall läget så pass allvarligt att det måste finnas man tillgänglig i kasernerna?
Det bör finnas varje dygn och även lördags- och söndagsdygnen. Så länge som det råder en kris mitt i hjärtat av Europa, det är vår bedömning.
Försvarsminister Sven Andersson intervjuades av Bo Holmström. Generalstrejken lamslår sedan 3 timmar Tjeckoslovakiens arbetsliv. Prags telefonstation har ockuperats av sovjetisk trupp. Minuterna innan förbindelserna bröts fick vi ett samtal med vår utsände i Prag, Gustav Svensson.
Generalstrejken, ser du någonting av den?
Generalstrejken skulle bli en slags antidemonstration. Alltså man skulle alltså inte visa sig. Prags gator skulle vara tomma som en demonstration mot ryssarna. Men vad som har skett alltså, det vet jag alltså bara för närvarande på avstånd. Det var alla Prags kyrklockor ringde. Alla fabrikssirener i stan tjöt en timme. Och det där interpolerades med ganska kraftig skottlossning. Stridsvagnar alltså rullar fram genom stan och upp för backarna och ner för backarna. Och de är alltså skjutklara och de riktar kulsprutorna emot hustaken som om de väntade skulle vara krypskyttar där. Men nere i stan alltså, där jag inte befinner mig just nu, där har det alltså varit mycket livlig skottlossning.
Vet du något om turister som är kvar i Prag, svenskar? Ja. Är det många som bor på ambassaden?
Det gör nog ingen alls. Det har gått ett tåg idag som har följt med svenskar och följt med vetenskapsmän. Ett evakueringståg. Och det lär gå ytterligare bussar ikväll och det går tåg imorgon.
Därmed så tog det alla svenskar vara evakuerade?
Nej, det lär finnas ett 50-tal svenskar kvar här.
Har du ett intryck av att ryssarna har förstärkt sina militära positioner i Prag? Har man skickat
Ja, det är absolut. Det kommer in nya ryska styrkor hela tiden. Det kommer in mera fotfolk också. Först kom du in med de här stora Antonovplanen, den här enorma ryska transportplan. Så kom du in hela den här väldiga stridsvagnsstyrkan. Då kom du fortfarande in. Det seglade för en stund sedan nya transportplan över stan här. Det är väldigt stora transportplan som kan ta stridsvagnar och som kan ta mycket fotfolk också. Och det är antalet ryssar ökar oavbrutet här i stan. Och nu är gatorna fruktansvärt väl besatta. På mycket korta gatusträckor, 4-5 stridsvagnar alltså alltså på ett kvarter. De ligger i skjutställning som de väntade att de skulle bli anfallna med pansarvagnar, men det händer ju ingenting sånt. Det finns ju ingen annan väpnad styrka i farten.
Märker man något organiserat motstånd någonstans?
Ja, det märker man. Man märker alltså att tjeckerna håller samman och de har en oerhört effektiv informationsapparat numera. De kör omkring i lastbilar och kastar ut tidningsnummer som ofta är tryckta av redaktioner som har flyttat på sig för att hålla sig undan ryssarna. Och det är fantastiska mängder med flygblad och det regnar ner flygblad ifrån taken. Och ett av de där flygbladen sa att ikväll är det utegångsförbud. Ikväll är det undantagstillstånd, alltså mellan klockan 22 på kvällen och 5 på morgon. Jag har just ett sånt där papper i fickan.
Utegångsförbud och undantagstillstånd har det varit nästan alla kvällar. Har
det
respekterat?
Nej, det genomfördes inte riktigt hårt igår. Men det väntar man att det ska ske idag.
Tar ryssarna till hårdare metoder nu, tycker du?
Det verkar så. Det verkar som om luftatmosfären är ju fruktansvärt högstämd här. Och vad som helst kan hända. Men nu är det så att det liksom har kommit in i bilden ett slags pauselement genom Svobodas resa till Moskva. Man får se vad den ger. Man håller liksom andan i väntan på vad det ska bli för resultat av det.
Det har talats om massarresteringar utav tjeckoslovakiska journalister.
Ja,
och intellektuella.
Man har arresterat författare, man har alltså ockuperat författarföreningens lokaler, man har ockuperat journalistföreningens lokaler som tidigare varit informationscentrum. Det är alltså stängt. Det går inte allting, det är ryssar överallt. Hela stan vindlar av ryssar. Det blir mera. Rysstätheten ökar alltså för varenda timme. Det kan vara intressant att veta att överallt på gatorna så kommer det nu upp ryska texter alltså, skrivna av tjeckerna. Det står till exempel så här. Dubček är vår ledare, står det på ett plakat. En liten bit längre bort så står det: vi har hela världen bakom oss. Allt detta är på ryska och riktat till ryska soldaterna. Sen andra i inskriptioner och plakat, det vimlar av det på ryska. Det är alltså att Sovjetfascister och hem. Och inga ockupanter har någonsin segrat. Och på sockeln till Stalinmonumentet här, högt över stan, där har ju Stalins största, det var ju den största Stalinstatyn på hela jordklotet. Den är ju alltså nedriven 63. Men på sockeln så står det nu så här: Dubček för friheten. Och den där parollen, med Dubček för friheten, alltså, den ser vi överallt i hela stan. Och det är skrivet på ryska.
Frågorna till Gustav Svensson ställdes av Håkan Nilsson. Sedan några timmar tillbaka befinner sig alltså Tjeckoslovakiens president Ludvík Svoboda i Moskva. På flygfältet Vnukovo utanför Moskva togs han emot av det sovjetiska kommunistpartiets generalsekreterare Brezhnev, president Podgorny och regeringschefen Kosygin här i Moskva.
Det är nu också officiellt bekräftat här i Moskva att Tjeckoslovakiens president Ludvík Svoboda har anlänt för att förhandla med ockupationsmakten. Dess ledare, hela trojkan i Kreml, stod på plattan i Solhättan på Moskvas paradflygfält Vnukovo när planet med Svoboda och hans delegation landade. Partiledaren Brezhnev, president Podgorny och regeringschefen Kosygin tog emot tjeckoslovakerna och lät hela den officiella ceremonin som tillkommer ett främmande statsöverhuvud utspela sig. De 21 skotten som dånade ur salutkanonerna, hederskompaniet, nationalsångerna, flaggorna. Och så i Moskva de utkommenderade representanterna för det arbetande folket som hyllar vänskapen mellan folken. Av allt att döma fördes Svoboda och hans delegation direkt till Kreml där förhandlingarna troligen började omedelbart. Den tjeckoslovakiska flaggan har hissats över ett av de små palatsen innanför Kremls röda murar. Den sovjetiska trojkan möter här en delegation som delvis har helhjärtat godkänts i ett tillkännagivande över den fria tjeckoslovakiska radion. Godkännandet gäller Svoboda själv, försvarsminister Zor, vice premiärminister Gustav Husak och två man som valdes vid den extraordinarie hemliga partikongressen igår. I övrigt finns Dubčeks efterträdare som slovakisk partichef med. Hans namn är Vasil Bilak. Vidare finns med partisekreteraren Alois Indra och justitieminister Kučera och före FN-ambassadören Klusak. Ungefär samtidigt som Svoboda landade här så började den sovjetiska regeringens telegrambyrå TASS att sända ut ett, vad man kallar ett upprop till det tjeckoslovakiska folket som av de fem ockupationsmakternas regeringar tilltalas med kära vänner. Det heter att interventionen begärts av framstående tjeckoslovakiska ledare, men inga namn nämns. Man säger sig inte vilja blanda sig i Tjeckoslovakiens inre angelägenheter och säger att trupperna kommer som klassbröder. Den tjeckiska allmänheten får inga informationer om utvecklingen här i Moskva från tjeckoslovakiska korrespondenter. Dessa har sedan ockupationens början vägrats all kontakt med Prag. Kåre Nyblom, Moskva.
Flera fria radiostationer fortsätter att sända i Tjeckoslovakien. Men Sovjetunionen skickar nu in utrustning för att kunna spåra sändarna. Vi får en rapport från vår lyssningscentral.
En sändare i Gottwaldorf i Östra Mähren har sedan klockan 12 lämnat fortlöpande rapporter om generalstrejken, som varade en timmes tid mellan klockan 12 och klockan 1. Den har enligt denna sändare blivit en fullständig framgång. Man poängterar strejkens stora betydelse som en enig solidaritetsyttring. Under strejken har allt arbete legat nere. Telefonstationen har till exempel bara expedierat larmsamtal. Meddelandet om strejken hann inte nå landets alla delar till klockan 12. Men så snart budskapen nått fram har strejker inletts. Efter strejkens slut uppmanades de skiftarbetare som slutade för dagen att gå hem i lugn och ej i stora grupper. I Prag utkom idag Rode Pravo med ett extranummer. Det tog snabbt slut och nu görs stenciler på viktiga artiklar i tidningen. Man publicerar bland namnet på medlemmarna i den nya centralkommittén. En av deltagarna i ett partisammanträde natten till den 21, alltså samma natt som ockupationen ägde rum, lämnade i den fria radion en skildring av vad som hänt vid detta sammanträde. En grupp bestående av Bilak, Indra och Kolder försökte ändra presidiets sammansättning. Premiärminister Černík vandrade ständigt i telefonen och fick meddela om vad som höll på att ske. Klockan 23.40 meddelade han ockupationstruppernas framryckning. Dubček talade då och sa att det var en tragedi som han inte väntat. Han läste också upp ett brev som han fått samma kväll från Brezhnev. Ett brev som anklagade Tjeckoslovakien för att inte följt överenskommelserna i Tjärna och Bratislava. Brevet var skarpt formulerat men antydde inte något om den förestående ockupationen. Dubček sa när han läste upp detta brev att han i hela sitt liv samarbetade med Sovjetunionen och nu gör de i detta.
Klockan 1.45 avlystes sammanträdet och när delegater lämnade byggnaden såg de en av ryska ambassadens Volga-bilar lotsa tre pansarvagnar fram till partibyggnaden som omringades. Strax före detta extraeko meddelade de fria radiosändarna att ett tåg med radiospårningsutrustning var på väg från Sovjet. Ockupationsmakten intensifierade alltså sina ansträngningar för att hindra de fria radiosändningarna. Man uppmanade alla järnvägsmän att på alla sätt hindra de ryska transporterna.
Marcus Ölander på radion i Helsingfors frågade den finländskfödda redaktören för tidskriften Livet i Tjeckoslovakien, Lieko Zachovalova, var de här radiosändarna finns.
För Prags del opererar de på hemlig ort i Pilsen, Pilsnerölets hemstad. Där arbetar de alltjämt i radiohuset. Och det går arbetare från olika företag, går i skiftvakt utanför huset.
Det är en av sen...
På annat håll, det vet jag inte nu exakt, men... Sändningarna övergår från det ena länet till det andra som en stafett. Vi får höra stundom Pilsen, stundom Tjeske Budjovice, det är Sydböhmen, stundom Ostinad Labem, det är Nordböhmen, stundom Ostrava, det är Mären, och i Slovakien opererar också en sändare som är med i den här kedjan.
Gustav Svensson, hur kan de här fria sändarna fungera?
Det är helt enkelt ett reservarrangemang, ett civilförsvarsarrangemang som har trätt i kraft i den här nödsituationen. Det här är en reservserie av tjeckiska radiostationer som just var avsedda att använda som landet blev invaderat. Och det har alltså skett. Och när man annonserar de här sändningarna så görs det först med ett kodnummer. Och så säger man: friheten är oförstörbar, och det är signalen till överkoppling till en annan sändare i någon annan del av landet. De här sändarna måste naturligtvis alltså skötas av militärerna, och systemet fungerar bra. I morse var det till och med en magnifik utsändning på franska här. Det hördes över allt.
Vi hörde alltså Lieko Zachovalova och Gustav Svensson från Prag. Dessförinnan Mats Gullers.